Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Vi spelar in här sent torsdag kväll. Det som just har hänt den här kvällen är att jag och Dagen har varit på Hovet och sett AIK besegra Modo. Och det stod nu 2-2 i matcher. Fredrik har suttit i SHL-studion och gjort både SHL-slutspel och kvalmatcher och dessutom visar hockeyallsvenska mål. Så vi ska summera den här kvällen. Och jag går ner lite i tonläge. För det är ju noterbart vad som har hänt idag. Det är en historisk dag i Hockeysverige. Och Fredrik, jag tänker att du får börja på det här. Att Brynäs har inte åkt ur SHL fram till idag. Spelat alla säsonger sedan 1974-1975. Nu är Brynäs ett hockeyallsvenskt lag. Ta oss igenom dina tankar efter det.
Först ska jag väl säga att det egentligen inte är så överraskande med tanke på vad vi har sett en längre tid. Sen skedde ju någonting nere i Malmö i... Jag tappar dagar, men det är torsdag då, så i tisdags så lyckades man ju vinna. Och plötsligt så levde liket för en stund. Även om jag tror att många hade insett att det kommer bli väldigt kärvt för Brynäs, så fanns det ett litet hopp. Ikväll så släcktes det. Malmö vann 1-0, och låt mig först säga att det Malmö har gjort under våren, med tanke på hur knackig deras säsong har varit, så är det ju imponerande att man har det modet och den kraften att faktiskt hantera det här på ett bra sätt. Men för Brynäs del, nu var ju inte på plats i Gävle utan vi satt i studion på TV4, men bilderna vi ser, intervjuerna som görs, man ser spelare som gråter, tränare som är tomma på ord, gör ont. Det tror jag vi alla kan förstå.
Det gör det.
Det idrott kan vara så vansinnigt grymt.
Ja, men det är ju runt i, ja, men man även fast inte har sympati med Brynäs, så det man dras med. Ja,
det är emotionella igen, ja, som växer.
Man ser ju mycket det betyder för dem, och man vet ju själv när man hänger på.
Sen tror man ska, för det pratar vi om i efterstudion där, hur man måste förstå att egentligen de som kommer lindrigast undan, det är ju tränare och spelare, för de har en möjlighet att byta till någonting annat. Så krasst är ju verkligheten. De som har det allra värsta, som lider mest, det är ju supportrar, det är människor i och runt klubben. Det blir ju sådana stora konsekvenser där, och det var fina bilder. Malmö var väldigt respektfulla i sitt sätt att fira, i sitt sätt att prata. Brynäs spelare och ledare ställde upp på ett väldigt bra sätt. Sen ser du bilder från publiken. Folk står och sjunger "Vi älskar Brynäs" trots att det är över. Och sen var det en bild som vi fastnade på. Jag satt med Oldén och Rönnqvist i studion. Så är det två pojkar.
Ja, jag tänkte säga det. Vi pratade om det i bilen på vägen hit.
Två bröder, jag skulle säga att de är sådär 6, 7, 8 år och 12, 13 år, som kramar om varandra.
Ja, jag såg det.
Jag får liksom en klump i magen.
Men det var, jag kommer ihåg säsongen när vi gick tungt i Karlskoga. Det enda jag kunde tänka på var de på kontoret, de som stod i kiosken. Alltså, vad kommer hända med de här människorna när vi, alltså, var nära att åka ur, om vi skulle göra det? Jag kände så här, alltså, det var man, hela stan skulle liksom känna som skulle gå under om man skulle hamna där. Och nu är de ju där.
Ja, det är så. De kommer landa tufft. Vi som jobbar med hockeyallsvenskan vet hur verkligheten ser ut. Vi vet hur jagade de blir och hur många bra hockeylag det finns i hockeyallsvenskan och som mobiliserar kraft. Och jag ska kort bara berätta en. För någonstans, jag som är född och uppvuxen i Leksand, sen har jag varit borta i 20 år därifrån, men haft en fot kvar med familj och vänner, har ju sett ödena som Leksand har drabbats av. Och jag har en kort story som på något sätt får mig att rysa varje säsong när något lag åker ur. Det var 2001, så sparkade Leksand Tommy Sandlin, som då var tränare i Leksand. Och så var det Christer Abris och min pappa som tog över. Och då var det ju kvalserietiden. Jag vet att det var påskdagen, april då 2001, där Leksand hade chansen i sista matchen hemma. Jag tror att det var mot Skellefteå. eller Björklöv. Jag ska låta vara osagt vilka de mötte. Man förlorade den matchen och därmed hade man åkt ur. Och då var det ju för Leksands del första gången på väldigt lång tid. Och jag var 22-23 år eller sånt där vid den tidpunkten. Och var ju djupt bedrövad. Sen gick jag med min far hem genom Leksand över bron. Bron över Dalälven. Och när vi går där, det är kylslaget, Leksand har åkt ur. Jag var ledsen, han var bedrövad som gammal spelare, så började kyrkklockorna slå lite längre bort. Och det där är någonting, det kan låta som en liten sak, men jag vet hur mycket det har påverkat honom och vår familj och folk och vänner i Leksand. Så jag förstår i Gävle att det är en sak som vi ska ha stor respekt för. Sen kan man jag har ju uppfattningen att det ska gå till så. Det vill säga att vi ska spela om det. Och är du inte tillräckligt bra så ska du ryka. Men jag tycker man måste kunna ha två tankar i huvudet.
Absolut. Så är det ju verkligen. Tufft.
Men också för människorna runt Brynäs. Så att en vansinnigt tuff kväll i Gävle.
Jag ringde till när det blev 3-0 i matcher. Den senaste matchen som var i Gävle. Jag har en nära kollega som bor uppe i Umeå som har hållit på Brynäs sedan 80-talet. Och då pratade jag med han och frågade hur han mådde. Och började när jag ställde frågan så skakar han bara på huvudet och man ser att alltså han håller på att börja gråta av att få frågan. Och då förstår man vad det betyder. Alltså, som du säger, supportrar som har levt med ett lag. Nu, världen går inte under, men det är ett av de tyngsta slagen som du kan få om du har varit i SHL så pass lång tid. Och jag är helt med på att det ska gå till så här. Är du inte tillräckligt bra ska du åka ur. Men man måste kunna se det emotionella. Den där bilden på de här två pojkarna som kramades också, det var otroligt
starkt. Vi kollar ju på det och tillbaka till. Men jag ska bara till jättetufft för Brynäs och allt som har hänt. Men jag tror man kan få ut något bra av det.
Alltså, det finns en morgondag, absolut.
Det finns en morgondag och jag tror inte HV, när man kollar tillbaka på det, mår... Man ser något positivt att åka ut. Man får bygga om. Det finns någonstans i en organisation. Man har sparkat tränare oändligt många gånger nu. Man har inte hittat rätt i vart man ska gå, vilken väg man ska vara. På något sätt när man åker ner, du kan titta på din organisation, hur du ska börja bygga om och göra det här på ett annat sätt. För det är inte välmående idag. Och du har legat i botten väldigt länge. Då måste du börja göra en förändring.
Ja, men skillnaden är, tror jag, att det HV gjorde var smått sensationellt. Den tillbaka studsen. Vi får ju se vad det tar vägen för Djurgårdens del den här säsongen. Men jag tänker att det finns en risk, för det har utvecklats åt det hållet. Att, för titta hur hockeyallsvenskan ser ut idag. Vi kan ju rabbla upp 5, 6, 7, 8 lag som kraftsamlar, som är med och strider om en plats i SHL. Så det är inte
nålsöga du ska igenom.
Det är det. Och det är, men visst finns det möjligheter.
Ja, men sen så måste man kolla på att jag tycker att det Malmö presterar här nu. Den sista tiden. Hur mentalt starka man är och verkligen ta tag i den här säsongen och man vänder på den på det här sättet man gör, det är ju anmärkningsvärt och det är så starkt av det här laget. Men det var ju också det här mentala, man är klar tidig, man kanske går in i en annan. Jag tycker att när Silvergård står i sändning och säger att ja, vi ska njuta av det, jag har nästan aldrig trott på spelare innan.
Nej.
Men så de hade intalat sig själva mentalt, liksom förberedda på det här, gör att man också vinner det här på något sätt.
Ja, Brynäs kommer hända saker. Det som sker är ju det att det försvinner jättemycket pengar och intäkter. Det är folk som får lämna sina jobb. Så ja, det är ju verkligheten.
Ja. Det tycker jag är det värsta med det hela. Att det är folk som sitter på platser på kontoren som kanske inte kommer få sina jobb. Förhoppningsvis har man en så stark ekonomi så att man kan bygga lite längre i Hockeysvenskan, att man kan ha kvar de här tjänsterna. Men det är ju såklart att pengapåsen blir mindre.
Sen är det ju så, supportrarna kan ju inte bara se över, kolla med agenten, har jag en ny klubb jag kan börja hålla på och köpa matchtröjor och sympatisera med, utan de är brynäsare. Sen kommer de förmodligen att finna något hopp när det här har lagt sig lite grann också, för det har vi sett att det går. Men ja, stort grattis till Malmö som håller sig kvar i SHL. Ja,
verkligen. Imponerade hur de har samlat ihop den här säsongen. Vi har inte poddat sen det som hände i lördags också. För att summera Brynäs-segmentet, att det som hände Anton Redin och Johan Alsén, när Brynäs-supportrar åker hem till deras familjer, det är bland det argaste jag har blivit när jag läst en text. Som småbarnsförälder så vågar man inte ens tänka tanken på ilskan som Johan Alsén och Anton Redin skulle känna när det skedde, att supportrar åker hem. Det är ju rövhattar som har tesats på det där sättet.
Det är helt bedrövligt. Vad är det? Alltså, det är hockey. Det är hockey vi spelar. Jag förstår att det rör sig, men det här går ju över alla gränser.
Ni är ju helt rätt ute båda två. Sen är det ju alldeles oavsett om du har ett barn, fem barn eller inga barn, hot och trakasserier, idioti. Såklart, idioti. Men jag ser ju ett samband med, jag tycker att det är ett klimat vi har bland supportrar och hockeymänniskor som har spårat ur i sociala medier, sättet vi uttrycker oss kring motståndare, spelare, domare. Jag häpnar, jag baxnar när jag går in och läser och tar del av sånt här. För jag vill påstå att det ena leder till det andra. Sen kan vi inte vara förvånade att Timros, eller förlåt, Linköpings vd tvingas avgå. Eller att det är hot i Gävle. Eller att det är knivskärning i Mora. Det börjar ju med någonting. Och jag tycker vi trissar upp det på ett sätt i vardagen som vi sen står och är förvånade att det får konsekvenser. För det finns för många människor som rent sagt är dumma i huvudet, som inte förstår var gränsen går.
Ja. Det är som vi pratade om, vi var inne hos domarna innan matchen idag. Vi pratade om att vi vill ha, alla skriker att vi ska ha bättre domarnivå i Sverige. Vi ska få nya domare in i Hockey-Sverige. Men hur ska vi kunna få... Vem fan vill döma när vi kollar in på sociala medier idag, kollar Twitter. Vi granskar varje situation. Vi har folk som skriker, du är dum i huvudet, du gör ett dåligt domslut. Hur fan kan vi missa det här? Allting. Alltså vi måste, det, ingen kommer vilja börja döma hockey. Jag försvarar inte att man missar domslut, alltså, eller jag försvarar inte, men det händer, det kommer hända. Spelare gör bort sig på isen, sådana saker händer. Men det här, om vi vill ha ett bättre klimat, då måste ju alla bidra till att det blir ett bättre klimat.
Det jag blir mest chockerad över, det är liksom personer som man har stött på i det vuxna och vanliga livet som beter sig på sociala medier och som folk uttrycker sig. Det liksom, det går från en anständig nivå där uttryckningssättet är normala.
Sen är det ju det är häpnadsväckande.
Ja, det är mörkt.
Sen är det ju så att en väldigt stor del av de som skriver såna här saker skulle ju aldrig våga säga det face to face. De skulle aldrig våga uttrycka sig i det riktiga livet, så att vi har ju skapat ett monster i den meningen. Sen finns det, låt oss säga det också, det finns ju väldigt många människor som är sakliga, som är konstruktiva, som uttrycker sig på ett bra sätt. Men tyvärr så, jag vet inte fan rent ut sagt hur jag ska kunna filtrera bort skiten, för det sköljer över mig fast jag inte följer idioter.
Ja, nej, det når en liksom på alla sätt och kanter, och det där är ju beklämmande på alla sätt liksom. Och där har vi en lång väg att vandra till att få ett vettigare klimat, och det ställs ju på sin spets nu när det börjar betyda extra mycket hur folk uttrycker sig. Att folk blir blåögda och har känslor, det är en sak, men sen finns det ju sätt man kan kanalisera det på.
Nu vill jag att vi lämnar mörkret, nu vill jag höra vad ni har varit
ljuset. Ja, ljuset.
Nej, men vi kan väl ta oss till Hovet, där jag och Daggen har varit och jobbat med AIK mot Modo. Ett intryck när vi kommer till själva matchen, det är vad som händer i den andra perioden. Det är 5 500 på Hovet, men de 5 500, när det blir medgång för AIK, det är 3-0 i den andra perioden, då är Hovet en plats med de här plåtväggarna där det blir ett enormt tryck. Och nu kommer folk att säga, det är mer tryck här och där, bra, ja. Men det var sånt kraftigt momentsving i matchen i den andra perioden, så att det liknar ingenting.
Ja, men akustiken på Hovet, om man bara kollar, alltså, det kvittar om det är Djurgården som spelar eller om det är AIK, det blir ett tryck på isen. Och som hemmalag, jag vet själv när jag kommer dit som bortalag, jag har mött Djurgården, det har varit tufft, men idag, jag ser ett hemmalag som bara rycks med, man följer med det trycket på hemmaplan och publiken trycker på. Men det är oerhört imponerad av vad AIK gjorde idag. Hur de levererar, vilket drag de har, den här fysiska närvaron som vi var inne på innan, att den måste sättas prägel på. Tycker man satt den, och man är minst lika bra som det här Modo, om inte bättre idag. Men det ska bli mycket intressant nu när vi åker upp till Örnsköldsvik och kollar på vad den här matchen ska, hur Modo ska vända det. För idag, jag ser tomma blickar. Vi står mellan båsen idag, Lars, och pratar om vad är det som händer. Tomma blickar i alla spelare. Jag tycker ledartrojkan manar på, men de ledande spelarna saknar någon som ställer sig upp och säger, det här är inte okej. Sen har man 5-6 minuter, man steppar upp, men utöver det, otroligt blekt. Men vi ska ändå ta AIK, var ruskigt bra idag.
Vi kommer till AIK och vi ska analysera vad de gör bra. Det jag tycker, vi ska inte göra en höna av fjäder, det är en match i bästa av 7 det här, men det sättet som Modo viker ner sig i 40 minuter av den här matchen, från kanske 5 minuter kvar av den första till ja, hela andra och början på tredje, där är det ju liksom AIK är jättemycket bättre.
Jag tycker match 1, match 2 tävlar AIK på ett helt, de är bättre på de sakerna. Man vinner kampen på ett helt annat sätt. Jag tycker idag visade det en klassskillnad i den typen av sak. Sen har Modo en offensiv skicklighet som gör att man kommer in i matchen på något sätt. Att det är helt sjukt att man gör match av det. Så utspelar man det i andra och tredje perioden. Men så som AIK spelar just nu, det måste man. Den enda frågan jag ställer mig, orkar man spela på det här sättet några matcher till? Det tar på krafterna att spela så här fysiskt, åka så här mycket skridskor. Nu bär det frukt i den här matchen, men det tar på krafterna att spela så.
Rent generellt tänker jag för samtliga lag i ett sånt här slutspel att dels så är det en konst att stänga ner en match. Man har ofta intrycket efter en match, som ni har varit på nu, man har varit där, ni har sett dem i ögonen, ni har följt det. Det har mindre värde. Man kan ju räkna in saker och läsa in saker i det, absolut. Men det förändrar ju karaktär match i match. Det är det som är en konst just med slutspelet. Jag tänker bara att utifrån mitt perspektiv som inte har följt den matchen ikväll, så är jag inte helt överraskad med tanke på vad jag sett i de tidigare mötena mellan Modo och AIK. Jag tycker att AIK har ju hamnat i det här läget, som om du tar SHL-jämförelse Rögle till exempel, att du har haft en tuff säsong. Sen får du ett uppsving, den här mentala aspekten som gör att du blir odödlig för en stund. Rent generellt på Hovet som vi pratar om, det är ju samma sak för Djurgården som vi har nämnt vid några tillfällen, tror jag, att ett Djurgården som skulle kunna gå långt. Tänk att ha Hovet som det är ju liksom, jag tror inte det finns en hockeymänniska, vare sig du pratar journalist, tränare, spelare eller publik, som har varit på Hovet de senaste 70 åren eller hur gammal den jävla arenan är, som säger någonting annat. Den är unik på det sättet, så här har ju de vapen. Det som jag kan fråga er som var där, kändes det som att det var ett Modo som var överraskade av AIKs sätt att agera på?
Jag tycker verkligen det. Jag tycker man blir överraskad att... Inte att man blir överraskad av hur sätt de spelar, för jag tror att man tror att det skulle bli en fysisk närvaro, att det skulle vara den typen av match. Men att man spelar, att alltså 5-mot-5-spelet, att det är så jämnt. Att AIK levererar en hockey, inte bara fysisk närvaro, men också att man spelmässigt håller den höga nivån som man gör. Sen har man ett powerplay som verkligen levererar nu, som gör att man kanske har den där sista lilla gnistan i matcherna. Men sen också, vi pratade med Blomqvist innan, den här mentala, att i en åttondel hade man åkt ut mot Almtuna, fiaskosäsong. Hela AIK.
Men det är det jag är inne på.
Ja, men hela AIK, det är en fiaskosäsong. Nu går man har allt att vinna. Allting. Och det tycker jag man ser i båset. Vi har gjort AIK under säsongen. Jag tycker att det har sett lite uppgivet ut under matcher. Det har varit lite folk på Hovet. Man är spelmässigt inte rätt. Försvarsspel är dåligt ut. Jag tycker målvaktssidan har hattat fram och tillbaka. Jag tycker man ser ett lugnt. Man vet liksom så här, det gör ingenting om vi åker ut mot Modo. Det gör ingenting.
Ja, de har ingenting.
Vi har allt att vinna i den här matchen.
Ingenting att förlora i den här matchen.
Nej, och det
ingenting.
Syns när vi står mellan båsen.
Men det tror jag också är någonting som vi generellt glömmer, vi alla, år för år. Varje år när slutspelet börjar så har vi efter 52 omgångar av vardag, ja. Matcher som är, någon är viktig, någon bubblar lite, någon är lite mer trist, någon är wow. Så står vi där när slutspelet börjar, så tänker vi, undrar hur det här slutspelet blir. Och så, visst fan, det här har vi ju sett sedan hockeyn uppfanns, att det kommer in någonting annat. Och framförallt det som jag tycker är intressant och det man kan se från hela hockeyallsvenskans slutspel så här långt, är ju att det är andra spelare som har en tendens att älska läget.
Ja, men som Ingberg Nilsson liksom, som är ju en av de guldfigurerna i den här matchen. Sen är ju Nord och sitter på Gent också otroligt bra.
Men kolla en sån som Christian Sandberg, som spelmässigt kanske har haft en tung säsong och kanske inte har kommit upp i den nivån som vi är vana att se Christian komma upp i.
Nu är han nyttig.
Ja, men han är otroligt nyttig. Jag ser i bås, han driver på, han är där, han vill någonting. Och på isen, han bidrar.
Ja,
han bidrar. Och det är små saker som hela tiden gör så att AIK. Men
det är 2-2 i matcher. Det är bäst av tre.
Det som Modo visar upp i slutet av matchen och det man har visat upp. Jag tycker att match 1, 2, 3. Ja, AIK har tävlat på ett annat sätt. Men Modo har växlat upp successivt och blev bättre spelmässigt. Sen var det ett nederlag idag. Men de har en högre nivå när de sätter det. Jag tycker första perioden visar de upp en bra klass. Och kommer de upp i den så kommer de blir svårslagna.
Två grejer. Danny Brickley har ett skott från 5 meter från mål. Ett slagskott som går en decimeter över max. Från att göra till 5-5. Och då hade vi suttit här och pratat om något helt annat ur AIK.
Men det var ju jag säger ju powerbreaket. Rookie som jag är. Det är kört för Modo. Det är kört. Den gode Harald Lyckner, 50 år i
60,
tv.
60 minuter,
dagen. 60 minuter.
Men där är ju också, det tror jag vi litar inte riktigt på oss själva. För vad har vi stått och sagt under säsongen? Vi har pratat om hur jämnt det har varit. Ja. Återigen en parallell till SHL. Där det också har varit mer jämnt än någonsin. Sen av någon märklig anledning så när vi kommer in i slutspel så börjar vi prata om ja, men det är lag 1 mot 10 och det är lag 2 mot hit och dit. När det i själva verket är vetskapen av att det har varit väldigt jämnt i de här lagen. Sen kan man prata siffror.
Och det blir alltid en skräll. Alltid en skräll.
Såklart blir det det. Och därför så tänker jag att det är inte så märkligt att vi kommer till Björklöven till exempel, tappar hemma mot Västerås. Man kan tycka vad man vill om det. Modo tappar då hemma mot AIK en match. Det händer, det har skett förut. Jag tror man ska vara försiktig med att dra slutsatser i dess helhet. Däremot kan man prata om de enskilda matcherna som är jävligt intressant rent ut sagt.
Det som blir också jävligt intressant, det blir att se vad får det här för följdeffekt och för reaktion på lördag. Med tanke på att nu har Modo hemmaplan. Hur reagerar Örnsköldsvik på det här? Blir det inte 5000 utan kan de kraftsamla att det blir 7000 på den arenan istället för att det är 4, att det går ner. Och liksom hur svarar laget? För nu börjar det komma in våld. Det är många mentala frågor som ställs nu. Och vi vet ju själva hur tonläget som vi har pratat om. Mm. Det lär säkerligen vara en del tvivel i Örnsköldsvik.
Får jag bara fråga för protokollets skull? Du pratade om lördagen i Övik. Är det sändningen från Jag är ledig på lördag?
Ja, det är sändningen är bekräftat att vi kör sändning lördag Övik.
Det har varit Övik. Ja. Spännande. Då kan man ju på nära håll få ögonen, för det tycker jag är relevanta och intressanta när man har de här positionerna som vi har oftast om man står i studion. Så det har vi ju sagt säkert förr, men jag säger det återigen, att man kan läsa in så mycket av hur spelare och ledare ser ut i blicken.
Ja, jag försökte verkligen fokusera på det idag, stå och titta in i bås, och det var så anmärkningsvärt hur den här liksom, ja, men avslappnande miljön som det var i AIK, så kollar man in i Modo, man ser ett stressat som jag inte har sett.
De har ju mera flora.
Ja, men såklart att de har. Men det var ju, jag tycker att AIK spelar inte mot ettan i tabellen längre. Alltså det är ju, visst det gör de ju, men de spelar mot det laget som har kanske successivt nedmonteras och vart kanske inte lika bra.
Men så resonemanget går ju, det vet jag själv som tränare, att man plockar ju fram de teserna som passar en för tillfället. Och just nu så är det lite grann att man ska, Anton Blomqvist garanterat säger ju inte att till spelarna, Modo har ju varit lite sämre här på slutet, utan man bygger upp det. Det är stora starka Modo, de har värvat för mer pengar än vad som finns i vissa länders BNP. Man jobbar ju på det sättet för att skapa monster.
Ja, men det gör man ju hela tiden. Man sitter ju, de ska vinna det här. Det här slår de, torskar de mot oss, det kommer att vara det sämsta någonsin. Alltså, det är ju
och
liksom,
Modo säger AIK är ett bra lag, de hade bara lite trögt under större delen. Hade de vunnit där och där så hade de varit högre upp. Det är ju ett mentalt spel som är fräckt att följa.
Men du Fredrik, du sa att du ska vara ledig på lördag, men det är inte säkert. För det är ju vissa som har problem att ta med sig kläder till sändningen.
Jag ska inte, men jag ska jobba här i Stockholm imorgon. Men jag tänker att åka från Småland och glömma sina kläder.
Fan, det påminner sig, jag glömde mina kostymer. Ja, om ni vill. Men det sjuka var, jag fick en sån reminder av hur det var att vara hockeyspelare. För jag var ju bedrövlig på att packa min trunk. Och du vet, jag kom från bilen och så gick jag och kände så här, det är någonting som saknas här. Det är någonting. Och det är precis så när man har glömt ett par skridskor eller ett halsskydd eller någonting så här. Och jag hade såklart glömt dem. Det påminner sig om när vi var uppe i Timrå med Växjö Lakers. Då hade Mike Gulden glömt sin matchtröja. Och då kom Janne Karlsson in på den briljanta idén att jag och Steve Saviano, ni får köra stensax på sig vem som ska lämna tröjan till Mike Gull så han kan spela matchen. Så vi körde stensax på sig, jag vann, fick sitta på bänken, Steve sitter på läktaren. Så löste vi det då. Jag glömde mina kostymer, men det gick ju bra, Fredrik.
Och då hade man kunnat vara kompis och inte nämna dig i podden, men så är ju inte vi tyvärr, tyvärr.
Allt ska fram.
Så är det. Det känns ju otroligt intressant att se matchen på lördag i Örnsköldsvik. Jag känner att det kan bli ruggigt häftigt, för jag menar direkt blir det då också, det blir så mycket mentalt nu som kommer in. Det är liksom första målet i Brynäs Malmö, har ju inte det varit speciellt viktigt förut med idag. Men i den matchen känns det ju liksom, då är det mentalt så mycket som händer. Okej. AIK, ruggigt starka idag, summerar vi med. Vi summerar med att Modo har en del att fundera på inför lördag, men det är fortfarande bäst av tre, det är 2-2 i matcher, så det är öppet race. I den andra kvartsfinalen har det ju hänt saker, minst sagt. Det var ramaskri, och på tal om ton på sociala medier efter Björklöven mot Västerås, och har det inte varit jättebra mellan Västerås och Björklöven fans de senaste dagarna.
Jag tänkte att de är vänorter till varandra, så där som när man var barn i skolan, man fick skicka brev till en vänort. Jag tänkte att det är mellan Umeå och Västerås.
En brevvän i Tyskland hade jag.
Ja. Bremerhaven. Warum schreiben Michael Eriksson zu Hause?
Det var kul att träffa en brevvän.
Ja.
Nej, det tror jag inte, de skickar brev till varandra.
Jag tror inte att Mikael Frycklund går ut och tar en bärs i Umeå efter matchen direkt. Det är lite ansträngt där. Men den matchserien, om vi kan börja, vi kan summera två saker där. Vi kan prata om matchen idag, men vi kan också prata om matchen som var för två dagar sedan, när det blev ju hyfsat jämnt resultatmässigt. Men kanske inte så att Västerås var där spelmässigt i hela matchen.
Nej, jag tycker att Björklöven har en
högre nivå. Nu pratar om tisdagsmatchen, ska
jag säga. Ja, men jag tycker att Björklöven under den här matchserien, även fast när att Västerås har nypet en match, så tycker jag att Björklöven har visat upp en stabilitet i sitt spel. Och vi har pratat om den här offensiva briljansen. Jag tycker Weil kommer in idag och levererar. Och nej, de är mycket bättre än vad detta Västerås är.
Jag får intrycket av att Björklöven har haft förmågan att också vara effektiva och göra mål vid rätt lägen. För många matcher i ett slutspel står ju väldigt tajt och nära på varann. Gör man mål vid rätt lägen, så skapar man, slitet uttryck, momentum, eller du får grepp på matchen, du flyttar besvärligheterna till motståndarna, och det har ju gynnat, Björklöven har varit bättre på det. Jag tycker ju snarare att den förlusten, när Västerås vinner i Umeå, så är det, slarvar man bort den segern och ger den till Västerås, grundat på det jag såg då i den tredje och även i kvällens match, så Björklöven är lite för bra.
De är ett nummer för stort. Alltså, så som vi ser ut just nu, det är självklart, som vi inte slår fast, det är bäst i fyra matcher vinster. Men sen också, jag tycker Västerås lägger fokus på fel saker i matcher. Jag tycker man tappar huvudena när det inte går med sig, den här disciplinen. Man tar mycket utvisningar. Det återkommer ett problem för det här Västerås, och man hamnar där igen. Nu möter man ett väldigt bra Björklöven som levererar verkligen, som vi har haft som favoriter sen dag ett. Så de ser bra ut, men Västerås måste verkligen, de måste fokusera på sig själva för att liksom kunna ta det här längre.
Vi skulle säga det också, nu tycker jag att Daniel Musita Baganda har ju faktiskt varit snudd på en MVP i slutspelet också. Men Fredrik Weigel gör 4 poäng idag också. Fredrik Weigel har ett rätt hyfsat slutspel, får man säga.
Ett hyfsat facit mot just Västerås.
Ja,
också.
Mot Västervik och Västerås gör han alltid mål.
Nej, men det är ju klart att Björklöven, tycker jag, bekänner färg. De visar vad de har för kvaliteter. Det är stabilt överlag. Det är målvaktsspel som är bra. Det är, man släpper inte till så vansinnigt mycket konstiga situationer. För det är det jag tycker på Björklöven sista halvan av grundserien, eller sista tredjedelen, att man snäppade upp sig defensivt. Det var väldigt tydligt där. Sen att de har toppnamn när det gäller att leverera och göra poäng, det kommer inte som någon överraskning för oss. Så att den matchen känns för mig mer eller mindre avgjord. Jag skulle bli väldigt förvånad. Jag vet att det ska spelas om det, men om jag ska göra en saklig
värdering. Du kan säga att det blir förvånad ändå.
Ja, om Västerås lyckas. För det är så här också, om Västerås lyckas vinna, jag ska prata klart meningen. För det som är gynnsamt ju längre du går i ett slutspel är lediga dagar.
Eller repa kropparna.
Ja.
Ja, men de vill ju avgöra nu. Såklart. Hemma. De vill inte
såklart
resa en gång.
Nej, och det handlar om pengar också. Det finns många faktorer som gör att vi inte fanns. Sicken vill du dra ner till Västmanland i onödan.
Nej. Vad tänker vi om, ska vi beröra någonting? Det är ju avstängning på Vete Vainio och Daniel Rahimi också. Daniel Rahimi fick 3 matcher, Vete Vainio fick 2.
Jag berörde bara genom att konstatera att det är såklart namn som är viktiga för Björklöven, men de topplagen som vi ser har ju också skapat breda truppar för att hantera skador och avstängningar så att man överlever för en stund.
Sen är det ju datumbaserat.
Ja.
Skulle man vinna nu så är man redo i slutspel. Både Vetivainu och Daniel Rahimi kommer in i en semifinal.
Men det där tycker jag är lite konstigt, för Daniel Rahimi fick 3 matcher. Och om då matchen spelas på lördag så har jag hört flera röster som har sagt att ja, men då ska Daniel Rahimi kunna spela den första matchen. Men det är ju 3 matcher. Jag förstår inte hur han ska då inte vara avstängd i den första semifinalen. Det har jag liksom inte riktigt förstått.
Men du är ju två, jag tror att det är det du menar, Dagen, om jag ska kliva in som missförståndsansvarig i den här podden. Du pratar om att det handlar om matcher i en serie. Och det här är en serie, de spelar en kvartsfinal. Är det datumbaserat som du tror jag tänker på, Lars?
Ja.
Så skulle det se annorlunda ut. Det är 2 olika spår, va?
Ja, och de har ju ändrat det här. Det var ju Lex Lukas Wernblom-storyn som gjorde att det här ändrades. Att det inte blev matchstyrt, utan det blev datumstyrt. Och datumstyrt, det är ju nu schemalagt att Björklöven ska spela och Västerås ska spela match på lördag, ska spela match på måndag och spela match på onsdag. Och sen börjar semifinalerna lördag, söndag nästa vecka. Men om det inte blir någon match då, match 6 och 7, då borde ju Daniel Rahimi vara avstängd semifinal 1. Av rent krasst skäl, om man räknar till matcher.
Det kan man ju tycka, men så är det ju inte. Nej. Det är ju ett regelverk som är, och det har ju, som du säger, det har hänt förut och det har varit fel då man ändrade att det blir datumbaserat. Och det är det vi får ställa oss. Sen tycker jag att matchstraffen och avstängningarna är korrekta.
Tycker jag också.
Att det ska vara. Jag tycker att Rahimi, när han hoppar in en armbåge, ska vara den typen av längd på avstängning. Vetivainu gör en ful tackling också. Men där kommer in som tredje man i situationen.
Men besluten drunknar ju i
stormen.
Ja, det blir ju så att man knappt vet vad blev det egentligen. För å ena sidan låter det som man drog kniv på öppen gata, och på den andra sidan så var det en kärleksfull omfamning. Ja. Det blir ju väldigt enögt och baserat på ens egen tröjfärg.
Ja. Rent krasst är det så här, de har avstängda. Punkt.
De har avstängda, vi lämnar den diskussionen. Den sköter andra utomordentligt bra.
Ja, och vi vet hur trötta vi blir på sånt där. Men den matchen, ingen tvekan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Jag tycker att vi ska beröra den andra matchserien. Vi ska ju göra Södertälje imorgon mot Mora. Vi kommer till den, men vi tar först Djurgården mot Karlskoga. Snacka om att det har knappt varit match. Nej. Djurgården har ju stökat av det där hittills. Otroligt enkelt.
Jag tycker man satte ner foten omgående i första nedsläpp i match 1 på Hovet. Det är ett Djurgården som jag tycker har vuxit med tiden, som känns mycket mer stabila och homogena i sitt sätt att spela på. Jag har uttryckt vid något tillfälle att de är mycket tråkigare, de är mycket vuxnare, men de är mycket bättre, och det är det handlar om. Ingen kommer tacka Djurgården för att de hade någon fräck litet avslut eller en snygg powerplay-variant. Man vill leverera resultat, man vill gå upp. Jag tycker att Djurgården har avancerat och man har markerat mot Karlskoga. I det här fallet, Dagen, så har du har en historia i Karlskoga, det är ingen hemlighet. Du ser hur det var förr i Karlskoga mot hur det är nu. Jag kan bara gå till mig. Jag har varit med och mött Karlskoga, höll på att säga, alldeles för många gånger genom åren. Jag tyckte jämt man mötte Karlskoga. Och det var ett rövargäng. Men då hade man också fog för det. Ja.
Är det inget rövargäng.
Nej, det man försöker vara. Jag upplevde lite grann att det var så myggor som surrar runt Djurgården i första matchen, om man tryckte dit någon sådär. Det biter liksom inte. Och då är det, blir det jättesvårt att spela hockey.
Jag var imponerad över, jag såg fokuset i Djurgården. Alltså Karlskoga gick in i matchen, att de ville störa dem med det här fysiska närvaron, men fokuset på Brodin, Kryger, alla de här spelarna, alltså de var Klasen. De var så fokuserade på att vi ska göra en uppgift, vi ska slå ut Karlskoga här. Men Karlskoga, alltså den matchen man gör igår, den uppgivenheten man ser i laget, det som har hänt under en längre tid nu, där man inte kunnat komma upp i prestation, det är inte tillräckligt bra för att vara en kvartsfinal. Det spelet man visar upp just nu, det är 2-4 i Nobelhallen. Riktigt dålig prestation. Uppgivenheten är det som är talande.
Ja,
och sen så är jag superimponerad över hur Djurgården har men jag vill bara säga så här. Jag vet inte riktigt vart Djurgården står.
På grund av
att det Karlskoga har presterat nu under, när man kommer in i slutspelet, men också hur man har presterat i det här slutspelet, för det har inte varit tillräckligt bra. Det krävs mer. Och jag säger så här, ja, det ska finnas den här DNA vi har pratat om i Karlskoga en längre tid, men den har försvunnit successivt under en längre tid. Men det måste finnas någon vilja att vinna. Det var 2-0 igår i tredje perioden. Och så uppgivet och inte ens försöka göra ett mål för att liva upp publiken och få någonting tryck. Nej, det var länge sedan jag såg en så uppgivenhet.
Ja, om jag tittar framåt på Karlskoga också så skulle jag vilja säga så här. Först ska jag säga någonting som kan låta elakt. Och det är ju, vad har Karlskoga uppnått? Karlskoga aldrig
varit... De har fostrat många SHL-spelare.
Ja, och det i sig, det är jättebra. Det finns, vi kan plocka plussaker, men man har inte tagit klivet upp. Man har inte gjort den resan. Förut så var, det här är min bild utifrån, och det sitter säkert många och lyssnar på det här som säger att vad fan, han är orättvis. Men jag menar att nu befinner sig Karlskoga i ett jätteintressant läge. Vad ska vi stå för som klubb? Vilka är det vi ska tilltala? Jag har förstått under säsongen, och det här handlar inte om vad du säger Dagen, utan vad jag får till från andra människor som har kopplingar till Karlskoga rent generellt, att man pratar DNA, man pratar om vad som ska attrahera publik och så. Men nu är det en stor utmaning som väntar Karlskoga. Vad ska vi ha för material? Vad ska vi ha för spelare som ska komma till oss? Att åka runt och vara elak och käfta och köra handsken i ansiktet på folk. Om det roar någon i Karlskoga, varsågod, då får den köpa en biljett. Men ska du slåss på allvar, då menar jag hockeymässigt och prestationsmässigt, då behöver Karlskoga upp igen. För nu ser jag negativa tendenser.
Jag sa ju, när jag slutade så sa man att vi har ju varit ett gäng som har varit i Karlskoga en längre tid. Det var det. Och jag sa att men vi har ju inte vunnit någonting. Karlskoga måste kanske ta en annan väg. Vi måste hitta på något nytt. Se en förändring, kanske ge en utveckling. Men så som det ser ut just nu, så tror jag att Karlskoga-publiken hellre kommer 7, 8, 9 och har en attityd där ute på isen än vad man ser just nu. Däremot så måste man ha en skicklighet för att kunna ta nästa steg i truppen. Och det lokaliserar man för några år sedan. Och att man kanske inte kan sitta i utvisning på sig hela tiden. Men det ser inte tillräckligt bra ut just nu som det ser ut. Och man har, som du säger Fredrik, man var tvungen att göra någonting. För man kanske inte kan ha den här typen av spel hela tiden. Man var tvungen att göra något annat. Och jag trodde verkligen att det skulle kunna bli till något bättre. Men just nu som det såg ut senast så... Det är inte tillräckligt bra.
Det jag är chockerad över med Karlskoga, det är ju det att vi kommer till Djurgården, vad de gjort bra. Men det som jag är lite chockerad med Karlskoga, om man läser namnen som står på den laguppställningen. De har en väldigt bra målvaktssida. De har en kontinuitet på backsidan. Starka, skickliga offensiva vapen i Henrik Larsson. De har gedigna defensiva backar i Leandersson, Aronsson. De har Wilhelm Westlund som kanske inte haft sin bästa säsong i senaste åren. De har en offensiv. När du läser de namn för namn, tänker du att det här är en bra hockeyallsvensk trupp. Men det är fortfarande det att det är folk som inte spelar på sin toppnivå.
Sen ska vi bara komma ihåg att om du jämför Karlskogas trupp med Djurgårdens nu. Om vi bara sätter oss ner och tittar på det. Så är Djurgårdens trupp mycket, mycket starkare.
Ja.
Carl Lindbom har varit enorm den här säsongen. Jag tycker att backsidan, ja, den kanske är jämlik. Forwardsidan, vi har alltså Kryger som kommer in med 2 ständiga. Det ska vara en klassskillnad mellan de här 2 lagen.
Men skillnaden tycker jag är densamma mellan AIK och Modo. Mellan Västerås och Björklöven.
Ja.
Så att för men mig
de gör match av det.
Har de gör match av det.
Ja,
de mobiliserar
kraft. AIK gör det. Västerås har kanske inte gjort det riktigt samma.
Men de är ändå med mer. För jag, det som är frapperande för mig är den totala uppsynen av likgiltighet som jag har sett. Det jag har sett, jag har inte följt, vad blir det då? 60-180 minuter spelade. Men jag saknar någon slags ambition och vilja att bryta mönster, att försöka. Sen kan det här vara, jag får intrycken av att det är någonting som inte stämmer. Man sitter med Carl Helmersson som kommer att lämna. Jag får intrycket när jag tittar, första matchen som var på Hovet i lördag, så dök jag upp på scenen. Ni var i studion, jag hade jobbat SHL, stod där nere. Och då tycker jag, en yrkesskada jag har som gammal tränare, att jag tycker det är spännande att stå bakom båsen och titta på hur sker kommunikationen. Och jag såg redan där och då, pratar vi match ett, att det var inte det här. Jag tycker inte man går i takt med varandra från tränarbänk och motspelare. Och den känslan har jag sett fortsatt vidare genom tre matcher.
Och det kanske blir så. Att man, ja, men spelarna känner att vi
Johan Hedberg ska Johan Hedberg ska inte vara kvar.
Men det är såklart att det är någonting som inte stämmer mellan spelarna och tränarna.
Ja, det är intrycket jag får.
Ja, det, så är det. Det märker man ju också. Att det rimmar inte.
Men på spelarna då? Vem leder det där? Alltså, för det ifrågasätter jag. Vem är det som ska ta tag i grejerna? Lite grann samma sak som jag tänkte med Modo idag. Vem tar tag i det när det blåser? Samma sak, jag menar, om Djurgården ligger i ett prekärt läge, då vet vi att det är Marcus Kryger som kommer ta tag i det.
Alltså, det här är ju jätteintressant, för det är ju en faktor som påverkar i alla slutspel historiskt. Vi vet att det är så det är. Vi har sett hockey och följt hockey på olika sätt genom många långa tider. Och vi vet om att lag som är framgångsrika bärs fram av någon. Och ofta är det så långt fram på säsongen så är tränarens betydelse allt mindre. Jag vet Johan Hedberg har sagt i någon intervju vi har gjort i Simor att det handlar om att man bygger upp någonting, och vid den här tidpunkten så ska man kunna ta ett steg tillbaka. Jag gjorde någon dålig jämförelse med att få ett barn. Det är nyfött och du måste ta hand om det dygnet runt till att det blir en några år gammal, och sen blir det en tonåring och till slut flyttar den hemifrån.
Deras omgivning ska skola den på något
sätt. Ja, och det tycker jag att man kan se på de lagen som går bra, att där finns det en slags tydlighet i ledarskapet, spelarskapet är ett ord som används.
Spelarskapet är bra.
Kamrater pussar.
Ja.
Det är det finaste vi har.
Alltså det är det. Plus att i de här skarpa lägena i matcherna nu, så tänker jag att när det, som ni säger, ni har upplevt det då, att det blåser på Hovet, AIK-fansen går igång på allvar, då är det ju så att det är någon i AIK-lägret som ska sprida känslan av det, om inte de har förstått genom att lyssna. Det är någon i Modo-lägret som ska gjuta mod. Du kan som tränare springa runt hur mycket du vill på bänken, för det tycker jag att vi missbedömer tränare ofta, beroende på hur mycket de springer runt i ett bås, hur aktiva de är. Ofta kan ju det vara motsatsen.
Signalvärde kan det också vara.
Det kan vara ett signalvärde och ett skådespeleri, men det viktiga kommer från en spelare som kan lugna, som kan säga boys, det här är ingen fara, sprida vibbar.
Både och skulle jag säga. Har du en spelartrupp som inte är där och har en stark ledare som står bakom, så är det en ledare som ska sprida det ledarskapet.
Ja,
den typen av...
Sällan är du längst fram då, menar jag.
Så är det verkligen. Och jag tror att om du har satt den här typen av egenskap i truppen sen tidigt i säsongen, då har du kommit långt in. Mm. Alltså då har du verkligen satt i förarsätet innan. Och jag tror att också som tränare så måste du låta truppen ta de här sakerna. Att det är liksom, är du en bra tränare så vågar du släppa saker.
Är inte det generellt?
Alltså att du vågar. Jag tror att en bra tränare som verkligen vill säga så här, men jag är inte bäst på alla saker. Nej. Jag vågar släppa powerplay. Absolut. För ni är bäst på powerplay. Ja. Jag vågar släppa boxplay. Ja. För du, Fredrik, har spelat boxplay så många gånger.
Ja. Nej, precis så det är. Och det är ju ofta en rädsla, det är ju människor i vanliga livet också, att vi har en tendens att vi vill påstå oss kunna allt, veta allt, göra allt. Och de blir sällan framgångsrika.
Men det är ju som en chef. Den bästa chefen du kan ha omgivs med de bästa människorna. Mm. För att de är bättre på de positionerna. Och däremot en dålig chef sätter dåliga människor. För att du vill utstråla att det är du som är chef.
Det finns ju ett gammalt talesätt, jag kommer inte ihåg exakt, men det är ungefär som att konsten är att gå från chef till ledare. till två olika saker. Att vara chef så har du ett kontrollbehov. Att chef följer upp, som chef granskar du. Det kanske du är i starten. Sen är du en ledare och en ledare går först, tittar bakom dig, tar ni rygg på mig. Och bland de här som tar rygg, och det kommer vi ju se i slutspelet. Och det är ju det som är, tycker jag, väldigt spännande att följa i alla de här kvartsfinalerna vi spelar nu. Och för all del i det negativa kvalet är det intressant också nu med Tingsryd och Västervik. Vilket lag har spelare som vågar spela de där matcherna, som klarar av att hantera det?
Jag, nu zonar jag ut lite grann från det, men just det här med ledarskap. Jag tycker att det är så intressant att folk som är riktigt bra ledare, även på idrottsnivå, är ju folk som får folk att växa. Att känna att du är viktig trots att du har en marginell roll. Att känna att jag litar på dig för du gör det här. Din roll hos oss är viktig på det här. Och där har du ett stort statement som inte är att jag ska styra och bossa överallt.
Nej, men det är ju, om man bara ska kolla på den världen jag kommer ifrån, Karlskoga, som har byggt spelare runt omkring. Vi har inte skördat någon framgång som lag, men vi har skördat framgång som spelare. Och vi som har varit det kanske lite längre har satt oss kanske själva i baksätet för att vi ska kunna få de här spelarna som kommer att växa. Och det tror jag är viktigt också för till exempel Sandberg i AIK, att du ska stå agenda och de här ska stå längst fram i ledet. Jag kommer bara att backa upp bakom. Det är en typ av ledarskap också, att våga släppa fram andra, att inte stå längst fram hela tiden.
Mm. Ja, det är fascinerande.
Vad med det sagt, vi kommer till sista kvartsfinalen, men jag tänker att det var lagom att ta ett stickspår då till Västervik mot Tingsryd. Mm. Tingsryd har matchboll när ni lyssnar på det här, alltså fredag kväll har ju Tingsryd boll i hand så att säga. Vinner de i Västervik fredag kväll så spelar Tingsryd i Hockeyallsvenskan nästa år och Västervik spelar i Hockeyettan. Jag har sett delvis av matcherna, jag har inte sett någon hel match, så jag vill inte lägga allt för stor värdering. Vad har ni sett av den matchen?
Jag tycker att den har frångått det vi har sett under säsongen. Rent spelmässigt har vi inte fått följa upp, för just att det kommer in andra saker. Det är lätt att prata mycket om Frölunda, höll jag på att säga nu, och Malmö och Brynäs och den serien, att det handlar om stora pengar. Men det är klart som fan att de här lagen också lider av någon form av ångest och
jag snackar en nålsäga.
Verkligen. Jag får ett intryck av, utifrån det jag har sett och följt, att Västervik har haft vissa besvärligheter med temperamentet och frustrationen och det som har tagit över. Nu fick man ju två avstängningar. Mannen med den magnifika mustaschen.
Ja, Winquist.
Vilken outfit alltså.
Helt otroligt.
Och hjälp mig, vem?
Sahlqvist.
Precis. Så det är ett tufft läge, men det skulle inte förvåna mig om vi får en Game 7 där.
Ja, men jag tycker att Tingsryd har haft ett bättre grundspel. Man har en större bredd i sin trupp, men däremot så har, och man leder välförtjänt i den här matchen. Jag tycker att däremot Västervik har en Emil Kruse som kan verkligen stå på huvud och vara en matchvinnare. Däremot ibland kan han vara lika farlig i bakåt, men när han väl sätter sitt spel, då kan han vara den här målvakten. Jag tycker han visar upp det i första matchen. Jag tycker man har en Winquist i Västervik som är avstängd nu, som hade. Man tappar hade precis, men jag tycker att Tingsryd har malt på under de här matcherna och leder välförtjänt i. Sen tycker jag att Rydén i målet i Tingsryd har varit bra och steppat upp. Jag tycker målvaktssidan inte varit tillräckligt bra under säsongen. Nu i kvalet här så har han varit tunga på vågen, varför man har hamnat där man är. Och det finns en tydlighet i sitt spel, och det tror jag det spelar av sig i hur den här matchen ser ut också. Och det man har problem med under serien, att sätta under 60 minuter. Det har funnits i 10, 20, 30 under vissa har man satt det. Och det, jag tycker man har gjort det. Glader har satt det spelet och det finns en trygghet där.
Jag ser en likhet, om vi ponerar att Tingsryd klarar det, som jag tycker är intressant och som jag vet att jag kommer ägna tid att fundera åt. Det är ju att både Tingsryd och jämförelsen SHL och Malmö har valt att behålla sina headcoacher. Man har behållit ett lugn, man har inte ryckts med
förhastat
i,
sig.
Nej, att vi måste ha en ny röst, vi ska ha en ny lösning, det här kommer att lösa sig om vi trollar dit någon ny. Nu är vi inte där än, så det är dumt att spekulera i de termerna, men jag tycker att det är
Larry Pilot kom
in. Ja, det gjorde han. Mannen som vi alltid tycker ska vara med där.
Han ska vara gjuten.
Men jag säger också, du, Västervik, Viktor Öhman som fick skada, som ändå är en typ av spelare som skulle kunna vara väldigt viktig också. Så.
Lite ryggrad där också.
Ja, men jag tycker Winkvist har varit riktigt bra på slutet i för det här Västervik, och tappa honom. Det kan också bli så här, vi pratar om att Gynge kommer in idag, bara blotta närvaron att han sitter i omklädningsrummet igen. Han behöver inte vara 100%, men bara att han är på isen, och det ger en trygghet i truppen. Man känner så här, det kan hända saker. Nu tappar man Winkvist, man tappar Salkvist.
Säg namnet igen, jag ser att du har problem att säga, du skrattar varje gång du säger
Winkvist.
Han tycks så mycket med munnen.
Han är inte från Westerwick.
En rutig rallybil rullar runt i skäcken.
Det är ett svårt namn, och så skrattar jag lite. Varje gång jag säger hans namn så får jag upp det här bandanat, den här pommesen han har under läppen. På läppen. Men det är det, och det är bara att betydelsen att tappa de typen av spelare kan göra att man
sluta
mentalt
slå i bordet där.
Kan göra att man mentalt
äntligen har du slutat kalla mig för den som slår i bordet. Hela förra året fick jag se.
Du gjorde skador på studiebordet i alla fall.
Nej, men låt oss bara konstatera att det där är också jävligt såklart. Det som väntar det laget som åker ur av Västervik och Tingsryd är ju en södra Hockeyettan södra som är fascinerande men också tuff.
Jävla dålig domare där också ibland.
Ja, nu har jag fått stämpla ut faktiskt för grund av skada i foten, men den är,
ja, alltså, den har man ju hört förr.
Petad man rör.
Om en fick den här knäskadan.
Det var som på gympan när man körde 1-2 och välja, så bara, om man sist kvar så sa man, fan, jag har lite ont så jag sätter mig på läktaren ändå. Nej, men det är ju, det är en fantastisk serie.
Ja.
Och det, jag säger så här, det behöver inte vara, ja, det är tufft när man åker ut, men det är fortfarande en bra serie. Det är derby varje kväll, det är en tight serie. Men det är precis som med Brynäs, så blir det ett tufft slag för det laget.
Och
så
det är ju enkelt att gå upp, det är bara 40 lag som slåss om den platsen.
Och tala om nålsögan.
Det är större, alltså, att komma upp igen. Är det svårare att gå upp till Hockeyallsvenskan än vad det är att gå upp i SHL?
Ja, där är det. Bara på Väsby klara för det kvalserien då som väntar nu, och även Hudik, och nu är det ju fortfarande semifinaler som det heter i Hockeyettan.
Troja klara, va?
Troja klara också. Och då är det 6 lag som ska ta sig till den här kvalserien, och därifrån är det 1 lag som går upp. Alltså det kan vi ju få utvärdera nästa vecka då när kvalserien har dragit igång. Jag är ingen Hockeyettan-expert, ska jag vara glad att det ligger ner.
Vi flyttar den till nästa vecka.
Men det jag vill säga bara att det är riktigt bra hockeylag som går till den här kvalserien, som har byggt upp något under längre tid.
Nybro har du flaggat för.
Vi tar det här nästa vecka då.
Ja, vi slår inte fast något nu, Fredrik.
Vi går igenom de lagen nästa vecka som är där. Då vet vi det. Spännande.
Fredrik, nu vart det ju rörigt i regnrocken.
Lars, du och dialekter, du ska vara väldigt försiktig med dialekter. Du är en fin man på många sätt, men när det kommer till dialekter så slår det helt fel.
Ja, men det är sjukt att jag tror att jag är bra på dialekter, men tydligen så är jag klappkass.
För det är klart att jag är 40 mil fel varje gång någonstans.
Men idag spottar jag faktiskt på kameramannen.
Nej, va?
Idag, jag sa ju såhär, men
jag tycker du har spårat ur helt.
Du är inte Stockholm här. Tranås.
Ja. Ja, men det är strax in till 40 mil då.
Ska vi ta i podden, ska du läsa upp sms du fick av en stor hockeyallsvensk profil?
Ja, men allvarligt, min frisyr är som den är. Jag kommer raka av mig håret under sommaren. Jag får sms från Alexander Anderberg under säsongen. Jag har varit på han i så länge när han spelade Kasuga. Det är dags att ta den här frillan. Han skickar en sändning. Du har varit på mig länge, men nu tittar jag på din. Den måste bort.
Men det roliga med det här, håret ryker i sommar.
Ja, det kommer göra det till alla som har frågor om det. Men det roliga med det, att Daniel Wester och alla i Kasuga sa, när jag kom upp i A-laget, mitt första lagfoto, då sa han, det sista året med hår nu, daggen, lagfoto. Står fortfarande 2000.
Still going strong,
stolt till alla som kämpar där ute. Jag vill bara ge er att jag finns kvar, men i sommar så ryker det.
Ryker håret. Vi har en match serie kvar.
Men du, det roligaste var att vi åkte upp med Harald i taxin.
Just det.
till Örnsköldsvik. Och så säger han att men jag var klippte mig för några dagar sedan. Och då säger min frisör det med. Jag får så ont i underarmen för det är så tjockt hår.
Jo, men han har ju stålull.
Han sa ju att frisören fick verk i underarmarna för det var så tjockt hår.
Det är stålull, svinto.
Jag brukar alltid säga, kommer ni ihåg på frisörsalongerna? Förut så fanns det en lucka i golvet som alla håret i.
Hur gammal är du då? Försök inte nu.
Ja, men det hade man på Thomas Klippstuga i Karlskoga.
Karlskoga.
Då sa jag alltid att när jag klipper mig så får de ta in en extra frisör för att dra ner håret för det är så mycket och så luktar det lite extra på Dano i Karlskoga.
Dano. Ja, herregud. Det kan du ta en daggen special på Amadeus. Pizza. Södertälje mot Mora. Den serien som vi inte berört. Så Mora hade ju 2-0. Det där märkliga målet också som blev i Mora vart ju, jag tänkte att Håkan Bogg hade bara dragit ut plexiglaset för att skapa en härlig skarv där för att det skulle bli en studsmål.
Till saken hör jag att i andra perioden så är ju i, jag tror att det är powerplay för Mora, så tar ju Axel Sundberg ett skott som går till höger om Tolopilo i kortsargen och studsar ut mellan benen på Tolopilo. Så redan där var det ju nära på ett udda mål. Sen det målet som skedde i sig är ju smått bizarrt. Och Stefan Klemets, vår eminenta kommentator som sällan tar till de höga tonarterna, brast ju när vi såg, för jag jobbade den matchen och satt in till honom. Och det blir så en tystnad på någon sekund från att skottet tas. Och sen ser man ju på bilderna från den kameran som då är bakom mål att det är ju bara de närmast mål som förstår. Det är ju spelare som vänder ryggen till och åker för att byta. Så ett bisarrt mål var det.
Det var det. Vilken målvaktsinsats vi fick se i onsdags mellan Mora och Södertälje. Det var Nikita Tolopidas, den räddningen han har. Var det andra perioden? Eller men, tredje måste vara.
De räddningarna han gör också. Alltså, han var tvungen att steppa upp. För jag tycker att man saknar en offensiv i detta Södertälje som inte har levererat under en längre tid. Och vi har pratat om Videll många gånger. Men, och
sen har Ljunggren varit bra också.
Jag tycker hela Mora, Ljunggren
i målvaktsdjungeln.
Jag tycker hela Mora var bra, men man ser verkligen att man saknar något, det här lilla extra i Södertälje. Nu fick man med sig det. Men jag trodde verkligen att man skulle ha den där tyngden i spelet. Jag tycker att man saknar ett flow i spelet som man hade under längre tid. Och vi har varit inne på det, vi har pratat om det Fredrik, du och jag, att försvarsspelet blir inte samma sak när man saknar den här offensiven.
Det som jag tyckte var uppenbart i match 2 blir det.
Ja, andra i Mora.
Ja, var att offensiven blir lidande av att du inte... Jag tycker inte man fick spelvändningarna, omställningar på samma sätt. Och det är ju för att du hade en spelare som var duktig på att fånga upp puckarna, i Videll syftar jag på, som bar puck framåt, som drev spelet från egen zon och framåt. Jag tycker man var omständig i den matchen, man vände hem, man spelade back. Mora fick hela tiden hamna rätt i sitt pressspel och i sitt mittzonspel som tog bort lite alternativ för dem. Så att det var tunnare, men jag ska också säga i samma mening att Bogren var ju tydligen enligt tidningsrubriker och vad han själv sa inför match 2 väldigt förbannad under match 1. Han var om möjligt ännu argare efter match 2 på att han tyckte att det saknades den här kraften och karaktären och att man inte klarar av att hantera Mora, vilket man sen gjorde i match 3. Så att det är ändå en positiv utveckling för Södertälje.
Ja, men jag tycker att Mora var bättre i match 3 också. Jag tycker att det var den stora skillnaden var att Tolopilo steppa upp, precis som man gjorde i kvalet förra året.
Men man vann matchen och det är det handlar om. Det går inte att hålla på och prata så mycket om, alltså, det spelmässiga, tänker jag. Det är så oerhört små marginaler.
Sen ändras Södertäljes försvarsspel lite när man inte har ledning. Jag tycker att Mora åker sönder
backarna.
Man gör verkligen det. Man har en skridskoåkning som är, och man blir lite blottad. Att man har vi pratar om den här tyngden i Södertälje. Man blir kanske lite blottad med det här snabba, skridskostarka Mora. Och man får inte fast dem på samma sätt.
Nej, verkligen. Jag upplevde i de första mötena att Mora lyckades stressa Södertäljes försvar, Södertäljes backar på ett väldigt tydligt sätt som gjorde att de skvätte iväg puckar, de blev kvar i egen zon och får inte alls samma fart i spelet. Så att jag upplevde där och då i alla fall att Mora vilket är givet för alla lag i slutspelet, att man är väldigt påläst av motståndarna. Var finns svagheterna? Var springer det här blodiga rådjuret? När ska jag försöka attackera om jag vore en varg eller vilka som nu äter rådjur? Nu hamnar jag i rovdjurspolitiken här.
Lämna den.
Ja, men jag tycker att Mora kom åt Södertälje. Sen är det ju som du säger i den matchen att Södertälje, eller att Mora är bättre kanske i vissa stycken. Men ja, min grundkänsla är att det är de här två lagen som är närmast varann i kvartsfinalserierna. Och då handlar det ibland om att stå emot Tolopilo, backspel, försvarsspel i egen zon, kanske special team. Inte släppa in ett mål, göra ett mål och plötsligt förändra momentum.
Mm. Men jag tycker fortfarande att Södertälje släpper till för farliga chanser i heta ytan.
Det har de gjort, absolut. Därför är morgondagens match väldigt intressant.
Ja, den blir väldigt intressant.
Kan Tolopilo hålla den här nivån? Ja, då kan. Men de måste få igång någonting framåt. Jag tycker Pasic är ett minne blott av vad han har varit under grundserien. Jag tycker att många spelare måste steppa upp i det här Södertälje och börja leverera framåt för att man ska kunna få en, ja, men gå vidare i den här kvartsfinalen.
Sen ska jag ta upp en aspekt till på Södertälje som säkert förnekas och dementeras fullständigt från dem där. Men det har vi sett förr, att lag som har upplevt besvärligheter bakåt i tiden men plötsligt är lite framgångsrika, som Södertälje får anses ha varit den här säsongen. När du väl känner det, om det så är några enstaka få spelare som några få procent går ner i en nöjdhet, så påverkar det truppen och laget på ett markant sätt.
Men det har vi pratat om. Alltså en tuff säsong på vissa spelare. Alltså det ärrar. Det ärrar otroligt mycket. Man blir 10 år äldre och förlorar så mycket som Södertälje gjorde. Och
I fjol.
Och att bara gå till slutspel i år och känna den här, vi gjorde det. Vi klarade, vi var en positiv. Vi gjorde något bra. Kan vara lite, men jag tror att effekten av att Linus Udell har försvunnit i det här laget är den där lilla. Sen säger jag att så länge Tolopilo kan sätta det här målvaktsspelet och den här defensiven som är stark, för jag tycker att den är fortfarande stark, men man måste få ner farten på Mora i tidig skede.
Jag tycker att du slår huvudet på spiken där lite grann. Det som Södertälje har gjort med Magnus Bogren, Emil Georgsson, Zachrisson och company, att de, jag tror inte att Södertälje tror på fullaste allvar alla där att det är år de ska göra det. Däremot tycker jag att Södertälje är ute på en bra resa. De bygger på sikt. Nu snackas om att Nick Olesen högaktuell till nästa säsong, sägs att det ska vara klart, men han har ju SHL-klausul som alla andra nu. Oskarshamn där och fiskar om Nick Olesen. Men att man bygger liksom för att förstärka. Man ska ta in Viktor Gran till nästa säsong. Olesen, man bygger för att ha en stark trupp nästa år. Videll under kontrakt. Nu tappar man Pasic och säkert någon till. Men att jag tycker att Södertälje gör en smart satsning.
Jag tycker att Södertälje har återupprättat sin heder,
ja,
i hockeymässig mening. Det har ju varit 7 svåra år. Nu är man plötsligt ett lag som nämns och som med respekt och någon vördnad. Och det är vansinnigt viktigt.
De bygger långsiktigt. De tittar på vad de ska göra på lång tid, inte här och nu, släcka bränder. Vad kan vi göra om en längre tid? Visst, de har varit jättebra i år. Men som du säger, Lars, vi kanske inte ser att i år de kanske tar, de har chans fortfarande.
Absolut.
Att ta det. För det är ett öppet race. Vi pratade om i början av säsongen, så var det Björklund som skulle göra det. Sen var det Mod som skulle göra det. Sen var det nu helt plötsligt bollar vi upp Djurgården som var klappkassa under säsongen. Det är verkligen så många lag som kan göra upp, och det är en ovisshet i det här slutspelet som är, det charmar ju oss som sitter här.
Ja, men det är ju det som är så frapperande, att jag menar, i december hade ju många skrivit att det är Modo, det är ingen snack, men nu det svänger ju, och här vi
lär oss, ja,
i våran bransch drar vi lite frassade slutsatser. Det är lite av vårt jobb också, men jag säger ju det, att det är sjukt ovisst vilket lag som går upp i år.
Sen, nu fladdrar vi förbi Mora lite för fort.
Ja, vi kommer dit.
Ja, okej. Mm. Ja, kom dit, eller vad ska vi ta väg? Nu bröt jag dig.
Nej, men jag tycker att om vi ska ta det, Mora ställs ju över samma prövning som man hade den säsongen. De hade Ludvig Larsson, Oskar Ståhl, Lyrenäs, Lukas Wernbloom bakom en första kedja med Måns Karlsson, Johan Persson, Daniel Ljunggren. Att de riskerar att tappa jättemycket den här säsongen. Men det är varenda dag läser man ju om, nu är det Johannesen, nu är det Strandell som ska till SHL, Heikkinen ska till SHL och det är Sundberg ska till SHL.
Ja, men det hade vi uppe förra veckan i podden när vi pratade lag där, och det är ett problem som kommer sen.
Ja.
Problemet nu som Mora står inför, jag tycker inte de är så många, för de känns väldigt trygga i sitt sätt att spela på ändå. Jag ville komma till att Johan Persson, Ljunggren, är ju två ännu oexploaterade spelare i slutspelet. Ja, men och kanske att de inte riktigt har synats, för de har inte behövt göra det. Det är ju Micke Tinak, det är Sundberg, det är Heikkinen. Det finns ett ytterligare kapital i Mora som, jag tänker matchen nu fredag kväll som vi kommer att vara på plats alla tre. Var den tar vägen någonstans, för att 2-2 eller
3-1.
En vägskäl, skillnad.
Vägskälsmatch.
Precis som det var idag på Hovet. Alltså det är ju verkligen att få den.
Det är som monumental skillnad.
Att AIK skulle inte vinna idag och åka upp och vinna två matcher upp i Örnsköldsvik, precis som det blir för Södertälje och vinna två matcher upp i Mora. Det är såklart det gör skillnad.
Ja, klart det gör. Dagen på tal om frisyr, har du sett vad som hänt med Fredriks frisyr? De är spretiga och spretiga. Han har slitit i sitt hår så mycket.
Klockan har passerat midnatt.
Han ser ut som en punkrockare på 80-talet nu.
Igår i sminket innan på TV4-huset så sa den vänliga tjejen som sminkar oss, det är ju ett gäng duktiga tjejer, lite olika beroende på när vi är där ju.
Ja.
Men den här avslutade med, ska vi försöka göra någonting åt din frisyr? Och då tyckte jag att jag klippte med dem dagen och tog en sån rejäl klippning, för jag ser att det är ett långt slutspel, jag kommer inte hinna klippa mig och det får inte bli för burrigt, och jag är inte heller jättemycket hårdagen. Jag är snart där, jag är själsfrände med det. Men just sättet hon sa det på, ska vi försöka göra något kul med din frisyr, den svet.
Min sambo sa ju faktiskt att som Fredrik hade håret i förra superfredagen, så borde Fredrik ha håret.
Det är en lång säsong och det tär på,
det kostar många hårstrån.
Och de i sminket får jobba hårt nu när det börjar bli vår och när vi ska.
Vi hade ju en vi såg ut som att vi hade varit på Mallis en vecka när vi satt där också.
Men jag tyckte ni, och idag på matchen, eller då ja, när vi körde
superfredag.
Men jag såg ju bilder, när man sitter i studion i Stockholm här, så ser man ju bilder på, det är en massa skärmar, och då är ju ni på en skärm där när vi sitter liksom. Och då kändes ni som ett dansband i fin blå,
ja.
Väldigt fin blå färg på din kostym. Fin grådagen, jag säger inget om det, men det blåa gråa.
Den nya kostymen som man fick av.
Ja, men det var som Lars Daggens med Z på slutet. Jag fick ett intryck av
men
att...
Det sjuka, den blåa kostymen fick ju...
Otrolig kritik.
Otrolig kritik när vi kommer till arenan idag.
Den är ju din blå.
Ja,
babyblå, ska det vara det. Jag är lite färgblind.
Ja, men lite så. Ja. Berätta vad vår bilproducent Joakim Larsson som är, han är från Mora. Han sa det att när jag kom till bussen, det första han sa, kollade på mig. Jaha, du jobbar åt SJ. Alltså, det var som Lasse Brandeby. Ruggesågning.
Lasse Berghagen tycker jag, har jag haft någon sån där, tror jag.
Det hade jag köpt.
Nej, jag tycker
mer.
Den var... Det var fint, men det var lite dansbandsintryck. Det var ljust och fint. Vi mötte våren på Hovet.
Ja, men det var ju slutspelsväder idag.
Ja, 10 plus i Stockholm. Det var 2,5 decimeter nysnö i Västerbotten. Och så åker ni till Stockholm när det är 10 plus grader och sol. Otroligt. Ja, ja. Det var vad det var. Häftig helg har vi. Fredag, Södertälje mot Mora. Jag antar att Scania-rinken sluter upp med en seger i onsdags. Det måste ju vara ruggetryck på biljetterna där. Modo, Örnsköldsvik, lördag. Modo mot AIK. Hur öppet som helst. Och vi vet att det är match söndag mellan Södertälje och Mora. I Mora då. Sen får vi se då om det blir match. Ja, exakt. Det är ju matchboll till Tingsryd fredag kväll. Mycket som händer. Men vi kan väl summera den här podden med att Brynäs spelar hockeyallsvenska nästa år. Det vet vi. Vi vet också att vi har fortfarande ett otroligt drama i slutspelet i hockeyallsvenskan. Det är också så att, så ni inte glömt bort det, att när sista kvartsfinalen spelad, så ska ju det bäst rankade laget i sista matchen i kvartsfinal välja motstånd i semifinalen. Och det känns ju också spännande. Vi har...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Det roliga har börjat, men det har långt ifrån slutat.
Vi... En lång fin vår som väntar
oss. Ja, gud. Det är kul nu. Det är kul nu. Men det säger vi tack för Ringside den här veckan. På återseende ses från Skanerinken på Simor 18:45 fredag kväll.
Toj toj.
Toj toj.
Sköt om er.
Ha det gott. Ciao.